Ja, vänta, nu ska vi ta öppna porten. Och vart kommer vi nu? Nu kommer vi då till det här sjukhuset, så att säga. Som då är belägen på en holme bredvid Högholmen, Paloholmen.
Och det... Här på den lilla holmen i anknytning till Högholmen tar man alltså emot skadade vilda djur. Som till exempel fåglar, ekorrar eller igelkottar som vi ska prata närmare om här. Kristina Renqvist är kurator. Hon har jobbat 40 år på Högholmen och även om hon just nu inte jobbar konkret med att sköta igelkottarna utan de lite större djuren samt personal som hon är chef för, så känner hon väl till det mesta här på området. 163 föräldralösa eller skadade igelkottar har Högholmen tagit emot i år. Och det är ganska många. Hur kommer det sig?
Antagligen var förra vintern, det var ju en ganska blid vinter, så att antagligen klara en större del igelkottar vintern än tidigare, så att de har fått mera ungar i år. Det har varit flera igelkottar som har fått ungar. Och sen igelkotten lever ju i kulturlandskap, trivs den bäst nära människan. Och, men det betyder också att den har en stor risk för att bli skadad eller ofta dö. Att de blir ju ofta överkörda av bilar och sen så sådana trädgårdsredskap som till exempel en trimmer är livsfarlig för en igelkott. Mm.
30% av de igelkottar som hämtas hit klarar sig och kan återlämnas till naturen. De andra dör, antingen redan på vägen till sjukhuset eller under den första tiden. Det beror till stor del på att 70% av dem, åtminstone i år, har varit ungar. Och ungarna kan i värsta fall gå ett gruvligt öde till mötes när inget finns att göra, berättar Kristina.
Ja, det som gör att många av de här ungarna inte klarar sig, att om de hittas för sent, så att deras kroppstemperatur har börjat sjunka och de är kalla, så då kommer flugorna som tror att de här är döda och lägger sina ägg i dem. Och, så det har hänt ganska ofta. Det händer att det kan komma så här små som man genast ser att de är fulla med fluglarver. Men sen kan det också hända att det inte märks. Och sen när vi värmer upp dem och börjar mata dem så plötsligt så kommer det fram alla möjliga äckliga små fluglarver. Och det låter hemskt och det är hemskt. Så de äter upp dem helt enkelt.
De äter upp igelkotten?
Ja, men de börjar. De äter på dem att de här flugan lägger sina ägg där för att larverna ska ha mat. Och sen så inte kan man göra annat med sådana små igelkottsungar än att man avlivar dem så att de inte behöver lida mera.
Det går inte att använda några kemikalier för att få bort dem eller skölja dem?
Nej, de sitter inne i igelkotten delvis.
Inne i huden liksom?
Ja. Ah.
Så. Vilket grymt öde!
Det är ett grymt öde.
För att om de skulle vara ute i naturen då så skulle de faktiskt sluta sina dagar på det.
Ja. Att inte, jag menar, de som de här som är då riktigt avkylda och kommer till oss, de känner knappast någonting mer, att de är ren, mer eller mindre borta från världen. Men utan flugor så skulle man kanske kunna få dem i skick, men att sen om flugorna har börjat komma, om det är bara ägg som vi hittar så dem kan man ta bort. Men om det är fluglarver ren så har de spritt sig ganska säkert.
Hur går det då vanligen till då en privatperson hämtar hit en igelkottsunge eller en igelkott i dåligt skick?
Det första vi gör är att vi tar ut det från papplådan och kollar att det, i hurdan kondition det är. Och sen vägs djuret. Och sen får alla en egen patientnummer. Vi har bokföring på alla djur som kommer så att vi kan då se hur många av det ena och det andra som kommer. Och där vi sen också skriver i hur den skick den var när den kom och om den får några mediciner eller det ena och det andra. Så den blir insatt i systemet och sen beroende på kondition och åldern så placerar vi den då inomhus i ett lämpligt utrymme. Det beror då lite på de här små ungarna kommer i en plastlåda med en handduk under och något bo där de kan vara i, och sen om det är större så får de då lite större utrymme och lite naturligare inredning.
De allra första dagarna sköts igelkottsbebisarna som vilka spädbarn som helst. Även om det här nu är spädbarn som både sticks och ofta har salmonella, så handskar behövs.
De allra minsta ungarna så de matas då först med mjölk eller så här modersmjölks. Det är så här kattmat eller hundkattmat, så här mjölk. Och som ibland är sen lite häggula och olja i. Ett par dagar med duttflaska. Och igelkottar till all lycka lär sig ganska fort att äta från tallrik. Så att sen efter ett par dagar så kan man oftast börja sätta det här mjölken på ett litet tefat. Och sen så småningom blandar vi in lite malet kött och kattmat i mjölken. Och sen börjar de då äta.
In i själva djursjukhuset får besökare inte komma på grund av att de vilda djuren som vårdas här inte ska vänjas vid människor mer än nödvändigt. De ska ju sen tillbaka till naturen så småningom. Men också på grund av att djuren kan bli stressade av extra människobesök. Speciellt de vilda fåglarna lär ha låg stresströskel. Men vi går till igelkottskojorna som finns utomhus. Här har de små ettor av faner inredda med halm där de kan leva och bo i det skede att de redan är ganska bra fysiskt skick men ännu är för små för att föras ut i naturen.
Det är massor med små lådor med igelkottar i.
Och inne i inhängena det här gallar runt och sen är det ändå som spiltor kan man säga. Gallar spiltor och sen inne i spiltan så finns det.
Ja, och sen har de då, det här till exempel har då lite mera utrymme. Men att, och det med igelkottar som gör att de är besvärligare på sätt och vis. De är lättkötta. Men att de kommer inte överens med varandra.
Jaha.
Att man ska ha dem nästan. Man kan eventuellt ha två tillsammans. Men att helst ska man ha en och en.
Men i sina ettor trivs de tydligen. Och just nu syns inte en endaste till. Alla är inne i sina kojor och sover efter morgonmålet. Av vilken man kan se rester på olika tallrikar.
Det ligger en skogsmus och lite maletkött.
Och sen får de kattmat och sen får de alla möjliga mjölmaskar. Och om vi har tid så gräver man lite dagmaskar och annat.
Djursjukhusen för vilda djur har fungerat på det här sättet i anknytning till Högholmen sedan år 2006. Och visst är det fint att det finns ställen som det här. På andra håll i landet finns till exempel också djurskyddsföreningar som organiserat liknande mottagningar, berättar Kristina. Ute i naturen skulle igelkottarna nämligen inte klara sig om de är för svaga. Det ser vårt stränga nordliga klimat till.
Av de här årets ungar så i naturen så klarar ungefär hälften sig den första vintern. Att vår finska vinter är lite väl kall för igelkotten. Att det här är dens utbredningsområdes nordiska gräns. Att det en hemskt stor del av igelkottarna klarar inte vintern. Mm-hmm. Och därför så har vi, för att igen ska ha en liten chans att klara sig, så släpper vi inte tillbaka igelkottar på vintern eller på hösten om inte de väger åtminstone 800 gram. Så att de har tillräckligt fett för att kunna klara den långa vintern utan mat.
Hej, men där ser man ju en. Ser du?
Den är då ganska stor, men inte tillräckligt stor ännu för att kunna klara sig.
Mm. Och just då vi äntligen får se en igelkott röra sig utanför sin halmfanerkonstruktion, då sätter en reparatör 5 meter bort igång cirkelsågen för någon slags reparation på djursjukhusets fasad. Men mannen med cirkeln tar artigt en paus på begäran, så vi får fortsätta titta i lugn och ro på Igge Pigge här.
Jag tror jag ska se om man nu ska få ett foto av den här samtidigt. Aha, ser du, där kommer den ut igen. På andra sidan.
En bild på igelkotten kan du se på svenska.yle.fi/vetenskap. Vissa av de igelkottar som blir kvar här nu över vintern kommer att övervintra inne och andra ute, säger Kristina. På våren när det blir dags att återbörda dem till naturen, då kommer ofta de människor som har fört hit dem för att föra dem tillbaka till samma ställe i naturen. Målet är att igelkottarna ska få återvända till sina hemtrakter, om det bara går.
I princip så får man inte flytta på vilda djur. Men att det har hänt också att, jag kommer ihåg för några år sedan, så hittades en hel kull med igelkottsungar i något köp, mitt i något köpcentrum. De hade då irrat dit sig någonstans ifrån, och sådana ställen kan man ju inte släppa dem, eller om de hittas nära någon väg med mycket trafik.
I sådana fall där ingen gör anspråk på att få vara den som återbördar igelkotten till friheten, så får faktiskt vem som helst anmäla sig frivillig. Det är bara att höra av sig till Högholmen.
Men man kan, om man blir intresserad när man hör det här nu, alltså ringa hit till er och säga att jag skulle gärna vilja föra ut en igelkott.
På våren av de här 31 som vi har kvar, jag har inte nu kollat om det är så att det är sådana som ska tillbaka dit varifrån de kom, men att på våren så kommer vi sen att behöva hem när det blir varmare och,
just det.
Och småkryperna börjar röra sig så att de får mat.
Och vilken månad det är ungefär?
Det brukar vara april ungefär nog.
Okej, så då kan man börja höra av sig kanske i mars redan?
Ja.